Artikel 3. Återigen dags för ett avsnitt i serien Glömda hus i Stockholm som vår frilansreporter Kerstin Svensson gör.
Ja, nu har vi tagit båten över Hammarby sjö och är på väg till Hovings malmgård och Liljeholmens stearinfabrik.
Det är guiden Inger Johansson som ska visa mig platsen där Liljeholmens stearinfabrik en gång låg. Men det är särskilt malmgården, byggd 1770, som har vårt fokus.
Och den här båten, den kan vem som helst hoppa på utan att det kostar någonting?
Ja, det är Stockholms stad som har den som man kan åka. Den går var 20 minut från tre olika hållplatser och det kostar ingenting. Så det är en väldigt bra sätt att knyta ihop de olika delarna i Södermalm. Ja, vi är i norra Hammarbyhamnen, södra Stockholm. Och vi vandrar ut med kajen bort till Malmgården och där stearinfabriken en gång låg.
Malmgården var en gång tidningsmannen, politikern och bokförläggaren Lars Johan Hjärtas sommarhus. När Hjärta vid ett tillfälle besökt England och blivit så fascinerad av stearinljus som han sett där fick han en idé. Väl tillbaka i Sverige bad han vännen Mikkelsen, som bodde vid Liljeholmen, prova att extrahera stearin ur fett, vilket också lyckades. På platsen vid Malmgården såg Hjärta att det fanns goda förutsättningar att starta en stearinfabrik, och så blev det. Under sin tid använde han halva Malmgården som sitt kontor.
Nu är det ju som att det här huset får trängas med det nybyggda, men det är ju egentligen det här som borde få ta plats.
Ja, alltså det här är ju fantastiskt byggnation tycker jag. Det här är 1700-tal i sitt bästa. Alltså det är ett fantastiskt läge, ljust och fint. Det är bara det att den gamla fabriken står där man byggt ett fruktansvärt fult kontorskomplex.
Men du, det här är ju ett hus lite guldockra, gröna inslag, sex fönster och mittpartiet på vardera sida, brutet tak och otroligt litet.
Ja,
Det är sorg i hjärtat.
2015 satte de upp staket bara för att det förföll så mycket. Och innan hade det då varit olika konstnärs- och kontorslokaler. Strix Television har ju suttit här bland annat till viss del. Det är alltså så ett oerhört vackert hus. Tvåvåningshus med vackra ornament ovanför fönster och dörrar och så. Det hade utgång både till framsidan och baksidan. Det vill säga den offentliga ut till, från entrén och sen är den privata trädgårdssidan då. Vattennivån som sagt var ju 5 meter högre än vad den är idag. Så den låg vackert nere vid med slänt mot vattnet när den byggdes från början då. Titta på den här eken, den är alldeles fantastisk. Den är ungefär 500 år och står i trädgården här. Och den är så fantastisk för att den har aldrig konkurrerat om luftrummet eller rötternas utrymme. Så därför är den väldigt välväxt och fin. Det finns stora fruktträd som är väldigt gamla. Lars Johan Hjärtas dotter som heter Berta, hon var handelsträdgårdsutbildad. Så hon har planterat de fruktträd som står där idag fortfarande. Det finns många speciella växter som också bara finns där. Vi har almar och det är många almar i Sverige som nu har drabbats av almsjukan, men inte just de här. Vi hade en expert som tittade på det också. Så att vi hoppas att det faktiskt får vara att det huset får vara kvar även om Liljeholmens stearinfabrik inte blev kvar. Så.
Harald Nordensson var den som senare drev stearinverksamheten vidare. Direktör Nordensson drev den som ett bruk. Han gick runt och hälsade på de anställda och var mycket närvarande i tillverkningen. Han byggde personalverkstäder och hade aktiviteter för personalen och deras familjer.
Just direktör Nordensson, han var ju en viktig person. Han var medlem i Högerpartiet och han fick ta emot gäster som kom, högtstående gäster. Bland annat Rose Kennedy var här och då skulle hon äta middag någonstans och då tog de det som hon tyckte att det var absolut bästa. Det var att säga i Malmgården på Södermalm här. Så hon var där med hela sin uppvaktning då. 60-talet någon gång.
Då kan man förstå så. Att man ville visa upp någonting. Ja.
Ja, och det var ju också det här med industrihistorien då från stearinfabriket. För att Liljeholmen fanns ju i USA också. Så att det. Men sen som sagt, det var ju mycket... Det var mycket kända personer av alla de slag som var i den här lokalen då. Det var konstnärer, det var mycket teaterfolk. Nordensson var ju faktiskt ordförande i Dramatens stiftelse. Och även i Högerpartiet var han väldigt aktiv. Så det var många. Jag har sett listor på de som har varit där. Det var en herrmiddag och det var Hjalmar Mehr och det var en ung Gösta Bohman. Och så att det är väldigt mycket. Fru Nordensson, Claire Nordensson, hon antecknade allt. Hon antecknade vilka som satt var, vilken mat som serveras, vilka blommor, vilket porslin som användes. Så det finns oerhört mycket bevarat av det här då. I samband med att stearinfabriken skulle flytta till Oskarshamn så bestämde man sig för att man skulle riva allting som hade med den här stearinfabriken att göra här. Inklusive Malmgården, fast den var från 1770 då. Och då var det en man som heter Per-Anders Fogelström som med sina kunskaper om Stockholm och sina... Ja, med agerande såg till att själva Malmgården fick bli kvar i alla fall. Ingenting annat finns kvar från stearinfabriken här uppe. Det var ju så att när man gjorde stearinljusen så fanns det ju också uppe på Bondegatan fanns det då Barnings tekniska fabrik. Och då tog man ju fetterna som blev över efter stearintillverkningen dit upp och gjorde tvål, tandpasta. Så småningom blev någonting som heter Stomatol bland annat. Och andra hygiensorter också. Barningens tekniska fabrik, det var ju Tottiska Malmgården. Den Malmgården finns till hälften kvar och står på Skansen då. Den andra hälften är riven.
Det var holländaren Carl Gustav Hoving som lät uppföra Malmgården. Precis som kvarnen på Danviksklippan mitt emot. Numera finns bara fundamentet kvar av kvarnen.
Det som vi hade som kvarna här i Stockholm förut, det var ju svensk typ. Det var som ett fyrkantigt litet hus som man kunde vrida runt om det var så. Den holländska kvarnen var ju lite större och högre och hade som en midja. Och där gick man runt vid den här midjan och då kunde man vrida bara taket. Så huset stod där det stod, men taket med vingarna, det kunde man vrida runt så de kom upp i vind ordentligt då. Men just den här kvarnen, där malde man alltså färg indigo för att ha till uniformerna som borta på Barnängen så hade man ju uniformstillverkning till karolinerna. Fantastiskt vackra rum, det är kakelugnar som finns kvar där inne. Och jag skulle ju helst vilja att det blev ett litet museirum där även för Lars Johan Hierta. För han har donerat sina möbler därifrån till Stadsmuseet. Så vi har kvar alla, vi har hans skattkista, vi har hans soffa och soffgrupp och matbord och allting. Även tavlor som är ritade på eller målade på honom och hans fru. Så att det skulle vara fantastiskt att smycka den utbyggnaden. Och det. Nu är den tyvärr hotad att den ska användas på och förstöras. Den är alltså blåmärkt, högsta bevarade klassen. Men ja, det är inte alltid som man, när man vill bygga mycket nya lägenheter och så vill man, bevarar man inte alltid sånt som är viktigt.
Vad tänker du? bara när du ser det här huset idag där vi står nu?
Jag tycker det är så tragiskt att man inte verkligen bevarar de värden som finns i det här hela. Staden borde, tycker jag, ta hand om det här. Köpa tillbaks fastigheten och se till att den används till någonting som vi behöver ha så väl här runt omkring. Man håller på och bygger ett helt stort område precis nära här för 1250 lägenheter. Och de måste ju ha någon grön yta att vara på. Och det här är en grön yta som är öppen för alla. Man skulle kunna ha bibliotek, man skulle kunna ha restaurang, man skulle kunna ha föreningslokaler. Många sådana saker som skulle kunna användas för att man ska kunna få använda huset på ett öppet sätt för oss alla. Men vi hoppas att det blir så att man tar hand om det här huset ordentligt och låter dem bevara den här blåklastningen då, så att de inte förstör fasaden eller fastigheten på något sätt.